Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil. Varmt välkommen ska du vara till veckans avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Det är så roligt att ni är så många som upptäckt den här så kallade systerpodden till Vattnet går, där vi ju fokuserar på det som händer efter förlossningen. Och målet med podden är att man som förälder ska känna sig hjälpt och stärkt utan pekpinnar, måsten eller fler stressande råd. Ja, jag hoppas i alla fall att ni känner att det är det vi vill förmedla. Veckans gäst är ingen mindre än underbara Hanna P. Persson, som just nu sliter röva av sig, minst sagt, som insamlare på årets Musikhjälpen. Heja dig, Hanna! Låt oss alla hjälpas åt att samla in pengar. Och missa därför inte heller Vattnet går-bössan som du kan söka på hos Musikhjälpen. För skänker man pengar där i min lilla skramlande bössa så har man också chansen att få komma till podden som gäst. Vore inte det härligt? Men nu ska vi prata om föräldraskapets första utmaningar och hur gör vi egentligen med barnen på Instagram. Här är Hanna Persson. Hanna, du la ju upp en Instapost ganska nyligen. Ja, när man lyssnar på det här så var det väl kanske någon månad sedan eller så. Men där du verkligen... Du gav ett väldigt så här ärligt, en ärlig beskrivning av föräldrarollen som du levde just nu med liksom en 7 veckors bebis och sådär. Kan inte du bara, liksom, vad, nu som sagt är Nisse 7 veckor. Hur upplever du den här första tiden?
Nej, men så väldigt omtumlande förstås. Alltså att det är ju... verkligen så toppar och dalar. Och framförallt så tycker jag att så här, man hade innan han kom, så tycker jag att man hade någon slags, eller att jag hade någon föreställning om att jag liksom är stark som person, att jag är bra på att lyssna inåt kanske, att jag inte sitter på familjeliv, eller att jag inte liksom håller inte på och googlar i onödan. Jag kan fråga min mamma, är sjuksköterska, jag kan fråga henne grejer kanske, eller kompisar som har barn. Men jag tycker verkligen sen han kom att jävlar vad man har hängt på Google. Alltså på ett sätt som är så här, lite snorig i höger näsborre. Varför? Jag menar att jag liksom har inte kunnat lägga band på mig själv. Och det är lite så förvånad över. Och det behöver väl kanske inte alltid vara dåligt, för det finns ju mycket bra tips där ute också. Men att
absolut.
Det som jag tycker har varit jobbigt är att man då helt plötsligt har hamnat i andras föräldraskap.
Just det.
Att man liksom inte har fått titta inåt så mycket och att ta egna beslut. Att, ja, men om jag upplever att han är lite rosslig när han hostar, men jag tycker inte att det är någon fara för jag känner han, han är pigg ändå. Varför ska jag då sitta i ett liksom forum och där det har gått jätteilla för någon annan, eller någon annan tycker att man absolut ska åka till läkaren om ens barn har minsta prick på kroppen eller vad det nu kan vara. Och det är inte mitt föräldraskap. Alltså förstår vad jag menar?
Till liksom, ja, verkligen.
Och så även liksom med så här sömn och liksom hur han ska få sova, och Socialstyrelsen ser en sak, de här moderjord instagrammarna, eller vad man ska säga, de här väldigt så att närhet är allt, de ser en annan sak. Och liksom, jag tycker att det var svårt att liksom hitta ens egen roll i det där. Att säga, men vad vi tycker jag är bra för Nisse då? Är att han sover på mig? Eller nej? Är det att han sitter i sin babysitter och faller han är tyst i den? Ja, då får han väl sitta. Alltså, jag tycker att jag tror att det är liksom säkert någon så här generations kanske, eller så här samtidssjukdom. Att jag märker det, som att jag har en ganska stor Instagram och skriver mycket om mitt barn där, så får jag väldigt 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 mycket DMs från folk som är så här: hur tänkte du med det här? Hur gjorde du med amningen? Har du en ersättning 2 gånger per natt? Eller alltså, du vet, för jag bara nämner förbi farten, så i natt fick man sova för han tog flaskan eller något sånt där. Då liksom folk är så direkt intresserade av att veta exakt hur man gjorde. Och det förstår jag, för att jag kan också vara så om jag går in i det liksom. Men jag tror inte att det är så bra att vara så.
Nej.
För att
nej.
Just man liksom får för mycket information hela tiden. Och
ja, som du säger, att man tappar bort sin egen kompass i det där liksom.
Verkligen. Och det är så här, det är klart att ifall man på riktigt känner sig lost, så ska man ju fråga och så här, det finns ju, men då är det kanske BVC bättre än en momfluencer. Jag vet inte. Så det är inte BVC heller svaret på allt, såklart, men jag för mig i alla fall så var det så att jag, eller och fortfarande är, att jag känner att låt mig vara lite. Jag måste hitta min väg. Och jag måste vara lite försiktigare med vilka Instagram-konton jag följer och sådär. Just för att, för mig, jag tror att det för mig är lite så, den här närhetshetsen tycker jag är jobbig. Vissa är ju så att de tycker tvärtom, att så här, ifall BVC säger, ja, men du ska amma var tredje timme i alla fall, sen får du amma hur ofta du vill ändå. De har väl inte sådana regler idag, men det har ändå varit så förr.
Absolut.
Så kan jag tycka att nästan det är lite lätt, liksom för mig är det ett skönare tänk. Alltså att Nisse, ja, det är klart att jag förstår att han behöver mig hur mycket som helst i hans största trygghet och liksom. Men den här, det har nästan kommit någon så här backlash mot där, jag vet inte, 80-talets uppfostra barn, alltså att de ska liksom äta var tredje ting. Alltså jag vet inte, att nu så är det mer att så här, de ska ha fri amning, du ska ha bära, du ska amma i sjal, han ska vara på dig hela tiden, alltså att det, han behöver dig jämt, och det känner jag bara så här, låt mig vara, vadå, jag måste ju fan kunna liksom
gå på toa.
Ja, och så här, det är klart att jag förstår att han behöver närhet, men
är det provocerande liksom att säga det, tror du?
Ja. Det är liksom, Jag tror inte att det är farligt att han sitter i sin babysitter 5 minuter och tok skriker och grinar. Jag tror inte att han kommer få trauma av det. Rent logiskt så kan jag förstå att det är inte hela världen, för att jag behövde gå på toaletten eller jag behövde kasta i mig någonting att äta innan jag blev tokig.
Mm.
Jag tror inte att det är någon fara. Men så läser man plötsligt något råd om att så här, det barn behöver... Alltså, den närhetsgrejen. Liksom att, jag vet inte, jag kanske inte då är personen som ska ta till mig av de råden. Alltså jag menar, det kanske är någon precis. Som...
Man måste lära sig sålla lite
exakt.
I
men det är så
alla förståsigpåare. Liksom.
Mm.
Ja, det är inte så lätt. Vi pratar också om... tidigare, eller i Vattnet går pratade vi också om din, liksom, innan du blir gravid, om dina tankar om att man så här, har hjärtat utanpå.
Mm.
Hur har det varit liksom... Har man hjärtat utanpå hela tiden?
Nej. Alltså jo, det är klart. Alltså, jag kan ju kolla på Nisse. Eller alltså, nu har det ju bara gått 7 veckor. Men det är ju så här, jag är ju tokig i han. Alltså, jag är besatt på ett sätt som är oroväckande ibland. Så att man liksom håller på hela tiden. Och han ska ha det bra också. Men jag, på samma sätt så är jag också jävligt less ibland.
Ja.
Alltså jag härmar ju han när han skriker. Liksom han har torr blöja, han har ammat i jättelänge. Han har, får vara på mitt bröst hud mot hud. Varför är du missnöjd? Alltså, jag kan ju liksom bli frustrerad av det där.
Mm.
Och så blir man frustrerad och så får man dåligt samvete för det. Och så går det bara som en cykel sådär. Men... det är klart.
Alltså det värsta, förlåt jag måste bara fylla i där, men jag, båda mina barn har haft lite, vi har haft tufft med sömnen ganska, under ganska långa perioder, så 1,5 år liksom båda två. Och det var ju liksom när det var som värst, då var man ju verkligen så här, man står ju mitt i natten och bara skriker åt sin skrikande bebis och bara liksom, vad vill du, vad är det, bara liksom så här, vad håller du, dumma jävla unge, liksom,
jag kan säga det i
alla hemska ord.
Ja, men så är jag ju. Och sen så får
man dåligt samvete och gråter över det på morgonen sen. Och tror att man har ärat dem för livet. Liksom. Ja,
och de fattar ju ingenting, så att det spelar ingen
roll. Nej, de bara skriker på.
Men det där är ju, jag tror att man får vara väldigt förlåtande mot sig själv med det där.
Mm.
Alltså det. Mm. Sen är man ju olika, alltså jag menar, min kille skulle nog aldrig skrika tillbaka. Eller är ju inte, han är ju inte lagd åt det hållet. Jag tänker ju för man är en person med lite mer så... Ja, men som jag har mycket känslor, alltså ofta uttrycker mycket känslor också.
Mm.
Det är klart att det kommer komma ut i de mest pressade stunderna.
Mm.
Liksom. Men att man får ju då komma ihåg att än så länge förstår jag ju ingenting. Och det är ju aldrig så att jag skulle skaka henne. Eller förstå
det.
Nej, liksom,
precis. Det ju, exakt.
Man känner ju sig själv ändå, hoppas jag.
Precis. Och det är ju också så viktigt, tror jag, som du var inne på där, att man måste vara snäll mot sig själv. Att liksom... Man måste få ut sin frustration på något sätt. Och skrika är väl det bästa sättet då.
Mm.
Det skadar inte någon liksom.
Nej,
egentligen.
Precis. Ta på sig hörlurar har jag också gjort. Alltså att jag ignorerar den lite ibland. Och alltså försöker bara hålla i den och inte lyssna på de här skriken. Typ.
Nej,
men det,
det
är ju lättare sagt än gjort.
Men är det någonting i den här tiden eller liksom livet som mam som har varit svårare än du trott på förhand eller någonting som också varit härligare än du trott på förhand?
Mm. Om vi börjar med det jobbigare och svårare är ju sömnen. Och det är ett jättetrist svar, för det kanske det är så allmängiltigt. Men det trodde jag faktiskt inte att det skulle vara. Ja, jag fick en chock redan på BB där. Alltså, vad fan ska jag upp nu? Alltså ska han mat igen? Men gud. Men det börjar ju ändå, man börjar ju komma in i det lite mer och så här, får väl bara inte hitta på så mycket på dagarna då. Och inte ha så mycket krav där. Men det är ju jobbigare och att det är ju liksom, det, jag tycker det är jobbigt att inte kunna tolka honom. Alltså att man kan ju känna sig värdelös i att, varför skriker du? Alltså det är väl det, därför man blir så himla frustrerad, för att man i grunden är väl någon slags att man känner sig dålig också. Alltså att varför kan inte jag lösa det här åt dig då?
Mm.
Och amningen var ju också, gjorde mycket ondare i början än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Men det som verkligen har varit positivt är ju liksom helhetsupplevelsen, tycker jag. Alltså att jag blir förvånad över hur kul det är. Alltså, det vet jag. Det kanske inte alla tycker, men jag tycker att det på riktigt är men att det är intressant alltså, att läsa på om en 7 veckors. Det är liksom kul att se varenda liten, och nu gör den det här ljudet. Alltså, jag är så genuint intresserad av hans utveckling. Och allt. Också kul att jag får känna mig duktig mycket. Alltså att jag i min relation också, min kille är väldigt bra på väldigt mycket, alltid varit. Mm. Och jag är lite mer så slarvig och ja, men man har väl lite olika roller. Men just med Nisse så känner jag att här, gud vad jag är duktig. Alltså att jag liksom,
fan vad skönt.
Inte jämnt obs, det är så dubbelt det där. Men att jag ändå känner mig stolt av att vara hans mamma liksom. Och att jag får till amningen nu fast jag tyckte att det var så jobbigt. Och och att man fixar det på lite sömn och jag vet inte, jag tycker det ger liksom någon slags som självförtroende boost som jag går igång på.
Att jag liksom... Verkligen, det gör lite mäktigt att man fixar, trots allt det där jobbiga, speciellt som du säger med sömnen, att man fan fixar det.
Och alltid, det är ju också mysigt. Jag trodde typ inte att jag skulle tycka om amning, att det skulle vara mysigt. Jag hade liksom inte förstått det. Och nu kan jag ju inte absolut inte varje gång. Ofta säger jag, ska du amma nu igen? Men när man väl liksom hamnar i det och så där, och när man får till någon mysig liggamning på morgonen och han tittar på en och sådär, att det är ju det finns ju liksom inget. Jag har aldrig upplevt den liksom nivån av mys, skulle jag säga.
Härligt. Tusen tack Hanna Persson för dina insiktsfulla tankar om föräldralivet. Intressant att prata om just den här ganska utmanande första tiden med bebis. Och nu över till vår kära expert Paulina Gunnardo. Hur ska man göra med det här med barn och Instagram? Vad ska man egentligen visa och inte? Finns det någon gyllene regel ens?
Nej, det finns inga facit, utan allt som oftast handlar det om våran bedömning som föräldrar. Barn har ju rättigheter enligt svensk lag nu med barnkonventionen, och då har ju barn rätt till privatliv till exempel. Men det finns ingenting som säger tydligt vad vi får dela och inte. I alla fall inte i såna här vardagliga sammanhang på Insta, där vi kanske lägger upp när vi bakar lussebullar eller i parken och sådär. Det är ju en förälders bedömning, och de här bedömningarna kommer ju vara olika eftersom vi är olika som personer. Jag menar, en del tycker ju, ja men som när det blir mörkt så täcker man för fönstren med gardiner och drar ner persienner och tycker att ingen får titta in på mitt liv. Medan andra är så här, ja men det spelar väl ingen roll för att jag gör ju saker som de flesta andra gör. Och man är kanske mycket mer extrovert och berättar mycket om sig själv och delar med sig. Medan någon annan är introvert och tycker absolut inte man ska dela med sig om saker som rör ens privatliv.
Just det.
Och det spiller ju såklart över på bedömningen som vi gör om barnen på till exempel Instagram. Men däremot så har jag 5 frågor som man kan ställa sig innan man postar bilder på barnen i sociala medier. Och de frågorna är hämtade från Internetstiftelsen. Och de tycker jag är jättebra att ha med sig när man ska göra den här bedömningen. Och då är fråga 1 så här. Varför delar jag den här bilden? Tänk på att det inte är information om dig själv du delar, utan information om ditt barn. Ja, så då kan man ju fråga sig, varför delar man den här bilden? Är det liksom i marknadsföringssyfte? Är det för att jag vill ha fina bilder på i mitt flöde så att jag får fler följare? Är det för att jag är väldigt glad och stolt över mitt barn och vill visa vår vardag och tycka att det är liksom bara trevligt? Att man ställer sig den frågan så här, men varför delar jag bilden på mitt barn?
Just det.
För det är ju information om barnet och inte bara en själv. Liksom. Även om det ofta är väldigt starkt kopplat till sitt föräldraskap. Så. Och fråga 2 är, skulle du vilja att någon delade en liknande bild på dig själv?
Just det. Den är ju väldigt kraftfull.
Ja, det kan man också fråga sig. Och då kommer vi till den här bedömningen att vi faktiskt gör olika bedömningar själva med oss själva. En del delar ju allt möjligt liksom. Och är väldigt berättar om känslor och tankar och erfarenheter och sin vardag, medan andra är väldigt lite mer introverta och kanske har låsta konton och så här.
Just det.
Fråga 3 är, skulle ditt barn tycka att det var pinsamt om du delade bilden nu eller i framtiden? Kan bilden påverka ditt barn negativt på något sätt? Tänk på att bilder alltid finns kvar.
Just det. Jag hör många föräldrar gå och rensa i sin feed just nu.
Ja. Och sen är fråga 4. Finns det någon som inte bör se bilden eller få denna information om ditt barn? Mm. Och det är till exempel bilder när barnen är nakna, när de springer på stränderna, som vi gärna vill dela för att det är härliga bilder och man tycker att det är naturligt att barn är nakna när de badar. Men sen finns det ju faktiskt människor på nätet som sparar ner såna här bilder och sprider dem. Och kan skriva riktigt vidriga saker kopplat till bilderna på ens barn. Så det är verkligen en viktig fråga att ställa sig innan man postar. Och sen sista frågan är, hur får bilden ditt barn att framstå? Får bilden ditt barn att framstå på ett negativt sätt? Förlöjligas ditt barn på något sätt? Det är ju också såklart något som är viktigt att fråga sig.
Verkligen.
Det händer ju att vi delar bilder på men barn när de har utbrott till exempel.
Exakt. För
att jag menar, det som är fint och bra med sociala medier, det är ju faktiskt till exempel i föräldragrupper på Facebook att vi kan söka stöd hos varandra. Att ett barn med utbrott som är i en treårsfas eller i lilla tonåren när de är runt sexårsåldern, det kan ju vara otroligt utmanande för föräldraskapet. Och det är inte alltid kul att vara förälder, och det kan vara svårt. Och då är det ju jättebra att sociala medier finns. Att vi faktiskt kan söka stöd.
Verkligen.
Men att man då tänker på att häng inte ut barnet.
Just det.
Utan håll fokus på föräldraskapet istället. Det här upplever jag är utmanande. Och det här behöver jag hjälp med. Och så.
Så tänk efter ganska rejält innan, helt enkelt.
Precis.
Bra frågor.
Och sen återigen, barnkonventionen vill jag verkligen lyfta. För att det jag tänker är så här, nu har ju barnkonventionen blivit lag sen 1 januari 2020. Och än så länge, vad jag vet, så har vi inga liksom domar eller så. Man säger att man, förutom att vi har lag, så har vi också något som kallas för praxis. Alltså att man ser hur en domstol har dömt tidigare och vilken bedömning man har gjort.
Just det.
Och det återstår att se nu efter att barnkonventionen har blivit lag hur man kommer att bedöma olika ärenden. Och
intressant.
Om det faktiskt kommer att bli fler fall där det är olagligt att dela bilder på barn.
Just.
Även sådana bilder vi själva kanske inte tycker är så farliga.
Nej, men precis.
För att den här utredningen som har kommit nu i november som handlar om hur väl svensk lagstiftning stämmer överens med barnkonventionen för att man ska kunna förändra svensk lag nu då. Den har bland annat lyft fram att artikel 3 och artikel 12 behöver förtydligas. Och det handlar om att beslut som tas ska vara till barnets bästa. Vad är barnets bästa när vi delar bilder på dem i sociala medier? Och artikel 12 som handlar om att barnet har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut. Att vi faktiskt frågar barnen, är det okej att du delar det här?
Just det.
Och att vi sen gör en bedömning eftersom barnet kanske är för omoget för att förstå liksom, konsekvenser och sådär.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets.
In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi är ju alla ganska överens, kanske, om att Google både är ens bästa vän och ens värsta fiende ibland. Särskilt som nybliven förälder. Hur ska man sålla i Google-träsket, tycker du, när ens barn, ja, till exempel plötsligt får prickar i ansiktet eller något sånt där?
Ja, men att titta på vad är det för källor. För att bland all fakta och kunskap och forskning så finns det också väldigt mycket åsikter.
Yeah.
Så att man tittar på säkra källor, gå till tillförlitliga källor, personer som vet vad de pratar om och sådär. Mm. Ibland kan ju åsikter och tankar från andra föräldrar vara jättebra också att ha med sig. Men när det kommer kanske mer till så här sjukdomar och sånt, då får man ju verkligen vara extra viktig. Och jag menar, det är ju som du säger, det är verkligen ens bästa vän och ens fiende, för att förr hade vi det inte så här. Alltså, vad gjorde man? Man gick ju inte att googla.
Nej, visst.
Vi hade ju någon kanske i vårt sociala nätverk eller släkten och fråga någon mormor eller någonting. Mm. Men idag så kan vi googla, och det kan ju verkligen vara ens bästa vän. Men också ens fiende, för att man riskerar att ibland tro kanske att det finns ett facit.
Precis.
Som vi inte har.
Exakt.
Att så här, hur hanterar mitt barns trots och det är så mycket konflikter och syskonbråk hemma? Det måste finnas ett facit. Google.
Mm. Och så får man 700 liksom träffar också dessutom.
Ja.
Så det är så här,
precis,
svårt att hitta vilken av alla de här ska jag ta fasta på. Liksom.
Ja, men exakt. Och det där kan ju skapa också en osäkerhet i den egna föräldrarollen.
Ja, precis.
För att det är ju, som förälder, om någonting händer, då vill man ju väldigt gärna ha snabba lösningar. Liksom. Mm. Men med ganska mycket så tar ju saker tid. Och man behöver lyssna in sig själv. Och man behöver lyssna in sitt barn. Så att tillsammans med Google behöver man liksom lyssna på sin magkänsla. Lita på sin föräldraförmåga och inte tappa bort det.
Så. Just det. Den här känslan av att ens barn behöver mig jämt inom situationstecken kan vara ganska överväldigande. Hur kan man jobba med den känslan?
Ja, men precis. Verkligen. Det känner många igen. Alltså.
Mm.
Och det är ju för att våra behov förändras ju inte när vi får barn. Utan
Nej.
Vi har fortfarande behov av återhämtning, av att få vara i tystnad, gå på toa i fred. Och särskilt när man blir nyförbliven förälder, och det här, så kan det här komma som en chock.
Mm.
Att plötsligt så, av helt naturlig skäl, så riktas liksom fokuset på det nya livets behov och inte på en själv.
Mm.
Med tiden blir man väl lite mer van vid att ens egna behov ibland krockar med någon annans behov. Men det kan absolut kännas överväldigande under liksom hela ens föräldraskap när man inte får utrymme för de egna behoven. Så det jag tänker här är hur man kan jobba med det. Så är det dels rent känslomässigt att ha med i bakhuvudet liksom att ofta handlar det om perioder.
Mm.
Det kommer att komma tid. Det kan vara imorgon, ikväll eller om några år då man får mer tid för sig själv. Det hjälper kanske inte alltid i stunden, för att man behöver liksom inte vila om 5 år utan man behöver vila nu.
Mm.
Och då landar vi i det liksom rent praktiska. Alltså vad vi faktiskt behöver göra för att få det vi behöver för att må bra. Det är väldigt många mammor som lägger alldeles för mycket ansvar på sig själva, som roddar liksom jättemycket av jobbet hemma, som är projektledare hemma, som inte får tillräckligt med sömn. Det är de som är vakna på nätterna, det är de som är föräldralediga, det är de som diskar och de som tvättar. Så man tittar rent praktiskt här, vad behöver jag för att må bra? Hur behöver vi prioritera för att det ska vara möjligt, för jag har rätt att få må bra också? Och vara förälder. Så att har man möjlighet att titta på det, dels hur man kan ha en jämställd relation om man är i en relation. Hur man kan prioritera när man har fått barn, så kan det vara så att man får hämta tvätten i den där tvätthögen och inte vika den varenda gång och lägga in i lådor. Det går alldeles utmärkt. Jag har en stor tvätthög bredvid mig här just nu. Ja. Det går jättebra att hämta tvätt i den och istället ta en promenad eller sätta sig på soffan. Att man får titta lite på, även om det inte känns kul, så kan man behöva prioritera liksom bort en dammsugning, att man viker en tvätt, städning till exempel. Sådana där saker som faktiskt går att prioritera ner, så att man får sina behov tillgodosedda och får lite så här andrum när man annars är mycket med sitt barn. Och sen om det inte är möjligt, om man till exempel är ensamstående, att man ser över sina möjligheter att be om hjälp.
Just det. Det kan vi ju alla bli lite bättre på överlag, tror jag, i det här landet. Du, apropå den här frågan då, att man kan känna sig lite överväldigad av en, kanske en bebis som ligger på en jämt och alltid vill vara i sele eller liksom hänga på en nonstop. Hur mycket närhet behöver en bebis egentligen? Kan man liksom gå på toa utan att få ångest och lämna henne i 5 minuter i babysittern liksom?
Ja, alltså man ska ju alltid säga så här, små barn behöver ju ha uppsikt. 5 minuter kan ju vara ganska lång tid, och särskilt om bebisen då sitter, den där babysittern, och skriker och gråter, då kanske man behöver ta med sig babysittern in. Men jag menar, sitter barnet i babysittern in till dig och du inte kan svara direkt, eller om barnet sover till exempel, då är ju de där minuterna inte hela världen. För det som också är ganska vanligt när man är nybliven förälder, det är att oron är ganska stor för sitt barn. Och det är helt naturligt, för att oxytocinet liksom, förutom att det är ett sånt här fint kärlekshormon och lugn och rohormon, så ökar det faktiskt också vår oro för barn. Så att, och det är ju av att vi ska ta hand om dem liksom, och vara måna om dem. Och då märker jag att det händer att nyblivna föräldrar är ganska oroliga just över, tänk om jag skadar mitt barn känslomässigt, eller hur ska det gå för mitt barn om den sitter själv i 5 minuter. Och nej, det är liksom inte farligt över tid att barnet får sitta den där babysittan i 5 minuter, att man får gå på toa. Det som däremot är liksom skadligt för ett barn på sikt, det är ju mera om det blir ett mönster, om barnet växer upp med att det inte får sina behov tillgodosedda, att vuxna inte svarar på barnets signaler. Men om det här handlar om att man går på toaletten eller rör i en kastrull eller liksom,
ja, men precis. Ja,
man har ett stora syskon som behöver en, så behöver man inte alls vara orolig, och man behöver inte få ångest över det, utan barnet
precis. Ja. Det är lätt att få det att tänka som nybliven förälder med alla hormoner, att man bara, jag måste gå på toaletten, men jag orkar inte, jag måste få en minut, och så bara, förlåt, så blir man på panik liksom.
Ja. Det behöver man inte få.
Nej, det är inte lätt att vara förälder alltid. Nej. Så kan vi ju helt enkelt summera det hela.
Och särskilt inte i början.
Nej, precis. Nej. Och det kan ju vara bra att ha med sig, speciellt om man är gravid just nu, att man är lite beredd på det, att det kan vara tufft i början och att det mesta är en fas.
Ja.
Du, det var allt för idag då.
Jätteintressanta frågor som alltid.
Tack Paulina Gunnardo för dina kloka tankar alltid. Mer från henne hittar du på dittbarnochdu.se. Tack kära du lyssnare, och glöm nu inte att du kan skicka in egna frågor till Paulina, och mejla då på vattnetgar@gmail.com. Märk gärna mejlet med Barnet går. Ha en underbar dag nu, och missa inte Vattnet gårs bössa på Musikhjälpen. Låt oss alla hjälpas åt. Kram på er!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.